Velkommen til et bevægende og meget personligt afsnit af min podcast Berørt. Mit navn er Charlotte Rørt. Jeg er journalist og forfatter og har mistet den yngste af mine tre sønner, der tog livet af sig. Den samtale, I kan høre om lidt, har betydet meget for mig og har lært mig mere om at holde mig i live end nok så mange timer med bøger og egne tanker. Samtalen varer lidt over 3 kvarter, og manden taler svensk, men er ikke svær at forstå. Tag jer tid. Sluk og spol tilbage og hør igen, hvis I har brug for det. Eller lyt til hans rolige stemme og mærk, hvad han siger. Thomas Rydin er verdenskendt i Norden for sine bøger om at tie stille og være i sorg. Han og hans kone Lotta har mistet 2 af deres 3 sønner. Døde som teenager af en udiagnostiseret hjernesygdom. Thomas Rydin, der arbejder som præst i Göteborg, og jeg havde ikke mødtes før. Men da vi satte os ned for at tale sammen, var det som om vi kendte hinanden altid. Det gør sorg ved en. Man bliver genkendelig for andre i sorg. Og mit håb er, at andre i sorg og andre omkring dem kan få glæde af at høre, hvordan Thomas og jeg kunne glæde hinanden. Lyt med og skriv gerne på www.charlotterøert.dk. Bliv berørt og bliv klogere. Velkommen til podcasten Berørt, til en særudgave på halvvejs svensk. Jeg taler dansk, men min gæst taler svensk, for det er nu engang det, han er bedst til. Min gæst er Thomas Rydin, som er præst og forfatter og far og rygopereret.
Alt
stemmer. Ja. Så vi har meget til fælles. Mm. Thomas, jeg vil egentlig lige, inden vi sådan taler ret langt ind, lige ganske kort have dig til at fortælle, om du kan huske, hvornår du sidst blev berørt af Gud.
Jeg tilhører nok de mennesker, som kanskje ikke har så der, som dig, som har sådan veldig starka, påtagliga, liksom nästan fysiska gudsmöten. Jeg tycker nog att jag blir, kan man säga, lite små berörd hela tiden, att som känslan av Guds närvaro är ganska stark för mig väldigt ofta. Det räcker, jag är nog ganska andligt sensitiv också, eller man ska säga känslig. Så det räcker för mig att jag går ut i skogen ensam och går där någon timma, så kan jag känna att jag vill uttrycka mig till Gud. Jag blir någon slags, det växer ett stort tack inom mig bara, och det ligger ju väldigt nära beröring, alltså att det är någonting som liksom vibrerar, som vill ut.
Det är tacknämlighet.
Ja, det är tacknämlighet verkligen. Ja.
Vi har ju ett smukt ord för det på svensk faktiskt.
Tacksamhet.
Ja. Det är ett sam med där. Mm. Att man är samman om tacknämligheten. Mm. Det är ju fint.
Sen har jag ju, alltså tidigare i mitt liv, så var nog min känslan av Guds möte eller Guds beröring mer kopplade till tårar och till gråt. Mm. Jag gråter mindre nu för tiden, och det kan jag sakna ibland, att jag har blivit lite torrögd. Yeah. Men det är ju inget man kan pressa, eller det har inget egenvärde, men idag kanske det mer är tacknämligheten som talar än tårarna.
Hvorfor tror du, at det skiftede den her, du blev mere, altså du har færre tårer? Hvorfor tror du, det sker?
Det finns flera skäl. Dels så jag har ett arbete när jag möter väldigt många människor som har det väldigt svårt. Jag är pastor, och jag är ansvarig för ett stort socialt arbete i centrum av Göteborg. Vi möter massor med människor som har det förfärligt svårt i sina liv. Och det finns ju ett ord som heter empatitrötthet. Och det, ibland tror jag att det kanske är det som gör att jag har gråtit så pass mycket över andra människors öde. Så att jag inte riktigt orkar gråta över mitt eget ibland. Och det är ingenting jag lider av heller. Jag tycker nog att, det finns någonting som är sunt i det också. Det finns ju alltid risken också att man blir så upptagen av sitt eget liv och sina egna känslor att man inte har rum för de andra.
Men Thomas, med dig är det ju nästan omvänt. Att du har grätt mer över andra än över dig själv.
Mm. Det tror jag. Så tror jag att det är.
Mm. Och det du gör, Thomas, för nu att tala in i vad det är du ger oss andra. Du har din menighet i Göteborg, men du har också skrivit böcker. Mm. Och det har du gjort i 30, som vi ser på dansk, i 30 år. Mm. Eller mer än omkring 30
ungefär,
år.
Ja. Ja.
Og det er jo bøger, som også fylder meget i den danske virkelighed. Altså især måske den, det sker, når du hviler, som har givet meget stor samtale i Danmark om pausen, og om at trække sig. Ikke at sove fra det hele, men at hvile og samle kræfter og give lov til at hvile. Men det er den stol på det ved lysene, som har gjort det største indtryk på mig, fordi du der taler rigtig meget om mørke. Og det er måske noget af det, som ganske få egentlig har lyst til at tale om, og egentlig våger at gå ind i. Og jeg vil egentlig gerne have, at du fortæller lidt mere om din baggrund for at gå ind i mørket, fordi den ligner jo min baggrund alt for meget. Mm. Altså vi deler jo en smerte, som forhåbentlig er det sværeste, vi skal lære at leve med. Vi har mistet vores børn. Du har mistet 2 drenge, Thomas.
Ja, og jeg, altså, om man skal gøre det begribeligt, så måste man også berätta at jeg er uppvuxen i pingströrelsen, og jeg har mycket gott att säga om det. Och jag är ju fortfarande kvar och jag är verksam där.
Du är som pinsepräst.
Ja, precis. Och, men svagheten med den delen av den kristna familjen, så att säga, det tycker jag har varit att det har saknat ett språk för mörkret.
Som ett saknat ett språk för mörkret i... Alltså, ja, det är ju också faktiskt blivit kallt den glade kristendom.
Ja, i hög grad så kan man säga att... Jag växte upp med att om någonting händer så ber vi till Gud och då blir det bra. Mm. Och blir det inte bra så då tog man på sig någon slags känsla av skuld för att då kanske det var något fel hos mig och omedvetet. Och mina föräldrar gav mig aldrig det, men jag har lite grann med mig att det skulle gå bra när man var med Gud.
Men det ligger också i den danske Guds uppfattelse att Gud passar på dem som tror på honom, ikke? Alltså ett sådant grundläggande.
Ja. Precis. Och den där bilden gick ju sönder för mig väldigt tidigt.
Ja.
Jag var 18 år gammal när den brast eller rämnade för första gången. Och då var jag inblandad i en bilolycka. Och där, det var jag och min allra bästa kamrat som heter Göran. En singelolycka. Jag körde bilen och Göran dog omedelbart i bilen. Eller han dog på väg till sjukhuset. Och jag fick ju plötsligt brottas med en oerhörd skuldbörda. Och gick ju från den här glada, optimistiska framtidstron. Mm. Alltså livet låg framför och allt så. Till att, jag minns att jag tänkte att livet är en enda stor obetald räkning. Så jag kommer få fortsätta betala av på den här skulden till livet resten av mitt liv.
Och där var du 18 år.
Då var jag 18 år. Och det var också det som gjorde att jag med tiden hamnade liksom i pastorsyrket. Mm. Det var det som ledde mig åt det hållet. Att jag kanske blev mer noggrann med vad jag gav min tid åt och jag gick ifrån att vara den gladaste av oss alla till att bli en ganska allvarligt stämd ung man. Jag fick lust till saker, det brann i mig på vissa områden Men väldigt mycket annat blev ganska ointressant och tråkigt. Och jag gick nog mer mot det här, jag kände, här brinner det, där går jag vidare. Och det ledde till att jag då till slut hamnade som pastor. Mm.
Men det är ju också det som vi ju begge två känner från senare i vårt liv, att man kan simpelthen inte hålla sig fokuserad om ligegyldige ting.
Nej.
Alltså hjärnan håller inte på med att koncentrera sig om något som inte har betydning.
Nej, precis så är det. Ja. Ja. Och sen naturligtvis, sen gick ju åren och jag träffade min Lotta.
Som heter du Lotta.
Som är med detta fint vackra namn. Liselott heter hon ju egentligen.
Okay. Det är stadigvæk ett väldigt smukt namn.
Ja, och vi fick våra tre söner. Karl Petter, John och Ludvig. Och där det då visade sig med tiden att den äldste och den yngste baren fortskridande, fortfarande odiagnostiserad hjärnsjukdom.
Så en odiagnostiserad sjukdom i hjärnan.
Mm. En progressiv hjärnsjukdom som liknar, man ska säga, Alzheimers eller något liknande. Och att kroppen också bryts ner. Och båda hade väl 10 väldigt goda år. Alltså funktionshindrade, satt i rullstol, men glada, livsnjutare, social kompetens och allt det här som vi värderar. Allt det fanns tills sjukdomen liksom gick över ett krön. Och så började funktion efter funktion falla bort. Så att det blev det blev tunga sista år. 4 för Ludvig och 5 år för Karl Petter. Jag tänker ofta att den som har, om någon har gjort det bra i vår familj, så man kan säga, vi pratar ju ofta om, folk säger till oss att ni är hjältar och sånt, så tänker ju aldrig vi oss själva. Men det finns en som har gjort det väldigt bra, och det är John, vår mellanson, som ju har haft alla oss att ta på något sätt ansvar för. Ja, ja. Som ju också, när allt var som värst hemma hos oss, för det var något år där när båda de här pojkarna slet med sitt liv ganska hårt. Och då minns jag att John kom ner och la sig på golvet i vårt sovrum en natt på en madrass. Mm. Och vi sprang ju hela nätterna och med andningshjälp och smärtstillande och så. Och så till slut så sa han, hur orkar ni?
Ja.
Och då insåg jag att han bär sina bröder, men han bär också oss. Och han har ju gjort det otroligt bra. Nu fick jag en liten tår som kom tillbaka. Tack för det.
Jag tänker också att det med att vara föräldrar, alltså är ju föräldrar till dem alla tre, men han är ju också mycket bror till, och han har mistet sin bröder, så den bevægelse du får är ju ingen gång över dig själv, men det är ju över Jon.
Mm. Men det är så intressant att prata med Jon om hur han ser på sin uppväxt. Han tycker att han har haft det väldigt bra, att han har med sig så mycket gott av det han har varit med om. Verkligen. Mycket smärta, men också väldigt mycket styrka.
Men du har haft skyld over den barndom, du har givet ham?
Inte jättemycket faktiskt, men lite periodvis. Men, och det ska man säga, tacket till att det skuldberget inte är större.
Mm.
Det ska man ju säga att det är den svenska staten som har gjort det möjligt för oss att vara otroligt mycket med vår John under de här åren. Med så mycket uppbackning så vi fick hemma. I efterhand förstår man inte att det är möjligt. Så att, och det gagnade vår relation med John. Kanske räddade den till och med.
Och det är ju där hvor den private sorg blir ett kollektivt anliggande. Alltså, och att det kollektiv vi melder oss in i vårt samfund, det blir avgörande för vilket liv vores barn får hver især.
Det verkligen.
Men da I mister jer mange år, at de ville dø som teenager. De var 14 og 15. Men man kan jo ikke, altså jeg ved det jo ikke, men man kan jo ikke forberede sig, vel Thomas?
Man, det sägs ju att man inte kan det. Samtidigt som det är klart att man, jag tänker att någonting händer plötsligt som i din familj, så är ju det en chock.
Yeah.
Och den chocken har ju vi aldrig riktigt varit med om. Så man kan säga att visst, många år av att man lever nära en människa som lider, och där man inser att det kommer ta slut. Det är klart att det är någon form av förberedelse på det som ska komma. Men när det är väl sker, så känns ju som om man är tillbaka på ruta ett och börjar där alla andra börjar, och man, och då blir det liksom kött och blod plötsligt och verklighet, och det är något annat än det man kan tänka hur det ska bli. För vi hade ju chansen ändå att prata väldigt mycket, Lotta och jag, om att vi kommer inte ha de pojkarna för evigt, och man kan säga när vår äldste son dog så insåg vi att det här kommer bli ungefär samma kurva som den yngste följer fast några år senare. Det hade vi varit med om en gång. Sen var deras död så olika så att nästan svårt att jämföra det. Men den där chocken, den kanske aldrig kom.
Men alligevel är det ju ett chock. Alltså tänker jag att, alltså det var ett chock för oss, fordi vores dreng begick selvmord, vi var uforberedt, og det skete i USA, og vi skulle flyve derover. Så det var jo en choktilstand, vi var i. Men jeg tænker, det konkrete skridt at gå hen og så røre ved den her krop, som er ens barn, som så, hvor kroppen er kold. Altså, det er jo,
det er overværkeligt, fuldstændigt ordet, og det er veldig svårt at tage ind. Hvad jeg forsøger at sige er bare, at jeg tror, at man, at omedvetet, så när åren går och man inser att det går åt det här hållet med en människa man har väldigt nära sig, så förstår man på något, på ett omedvetet sätt förstår man en del saker också, att det här, och kanske särskilt när Ludvig, vår yngste son, dog. Han dog hemma vid vårt eget köksbord en söndag morgon, stilla och lugnt. Det var som en vanlig liksom morgon, och han somnade in, och det fanns ingen panik över det. Det fanns ingen stress över det. Och han stannade. Han var hemma med oss hela dagen sen. Och först på aftonen så kom liksom en bil och hämtade honom. Och så att klart att någonting hade vi förstått under den här tiden. Det tror jag.
Och något vi kunde samla om. Alltså lave en, ett rum omkring hans sista timmar som vi inte kunde med hans äldste dreng.
Mm. Ja, för då var vi, när Carl-Petter dog den äldste, då var vi utomlands, och då fick vi ju rusa hals över huvud hem från Frankrike för att han hade dött på det boende där han just då var på avlastning. Det var närmare en känsla av chock än.
Ja. Och vi var där inte.
Alltså, nej, vi var där inte. Och det har jag kämpat jättemycket med. Att jag inte var där.
Ja. Det har jag också.
Ja. eller så tänker jag så här, eller så var vi där. Det kanske är det som är kärlekens slutgiltiga seger över alla skilsmässor, att det finns inga avstånd i världen som gör att människor som älskar varann på ett sätt är skilda. Jag tror att i någon bemärkelse var vi där. Det tror jag.
Ja. Ja, alltså jag kan någon gång ha det sån, och det vet jag om du också har, men att jag kan bli i tvivl om jag bilar mig själv det in för att trösta mig själv. Mm. Att för exempel att min dräng har visst att han var älskad mig och vi var med honom. Om det är bara något jag fortäller mig själv för att trösta mig.
Mm. Jag har sagt det tusen gånger till mig själv också, att det är att jag sminkar över det, ja, eller så. Ja. Men när åren går så tänker jag faktiskt att jag tror att det är så på riktigt. Jag tror att kärleken är så stark.
Mm.
Och att det är därför det ligger så mycket tröst i att vi ändå, att vi älskade varandra.
Mm.
Hur än det nu tar slut.
Så det du säger, det sånt som jag hörde, att den kärlighet vi har till hinanden, den kan gott märkas selvom vi inte är där fysiskt. Så därför, selvom vi så inte är samman, som vi inte är med våra barn när de dör, så det att de vet att vi älskar dem, det att de kan märka det gör att vi är där alligevel.
Mm, ja.
Så att vi är med,
ja,
där.
Ja, så tror jag.
Så det är den kärlighet vi har till hinanden, den bär vi runt med.
Mm. Ja, och den vet inga avstånd. Den kärleken kan finnas där ändå. Och vi tänkte också en tanke till. När vår äldste son dog så tänkte vi så här. Tänk om inte vi hade åkt bort den där semesterveckan.
Mm. Ja.
Om vi hade varit hemma om. Men vi landade faktiskt i att om vi hade levt så att detta inte kunde ha skett. Alltså alltid varit hos honom, alltid haft honom, då kanske något annat liv hade gått sönder. Vår relation till John, vår relation som par, som äkta par, livet orkar inte hur mycket som helst. Och det är där lite grann jag tänker också, att där tror jag faktiskt att kärleken är så oändligt stark.
Men den kärlek du talar om här, är det kärleken från en far till sin son, från en mor till sin son, eller är det Guds kärlek? Vad är det för en kärlek du egentligen talar om?
Går det ens att skilja på, tror du?
Om det går att skilja det, ja, med? Det vet jag inte.
Jag tror inte det. Jag tror att all kärlek kommer från Gud. Och i överallt där det älskas, där är Gud närvarande. Så att jag tänker nog att det hänger ihop väldigt mycket. Och jag tänker också att mina vänner som inte alls delar min kristna tro, de älskar ju inte sina barn mindre för det.
Nej.
Utan det är liksom, det är 100%. Men jag tror att Gud, även om de inte tror på Gud, så är jag alldeles övertygad om att Gud finns där med sin kraft och sin kärlek lika mycket som han finns i mitt liv i så fall. Så jag har nog svårt att skilja på vår kärlek och Guds kärlek. Mm. Jag tror att det är liksom en enda smet.
Men jag har det ju på samma måte, att kärlighet är kärlighet. Alltså, jag syns egentligen inte det är särskilt komplicerat. Alltså, kärlighet är kärlighet, om den är fra Gud, eller fra min mand, eller til min dreng, eller hvad det er, så er den der. Og jeg mærker det også selv, at det er sådan, det er. Men jeg kan godt forstå også dem, som synes, hvorfor behøver du at rode Gud ind i det? Som synes, det er bare et led for meget. Altså, hvorfor kan du ikke bare tale om din egen kærlighed? Men for mig har det været, efter Frederiks død, nødvendigt at tale om Guds kærlighed, for at kunne egentlig få et sprog for den enorme smerte, det er at have mistet min dreng. Altså det er som om, at graden af smerte ved at miste et barn, man har båret, altså den er simpelthen så stor, den smerte, at det ligesom ikke rækker, at den bare er noget privat mellem mig og ham. Mm. Altså størrelsen på det. Forstår du, hvad jeg mener?
Absolut. Mm.
Hvordan taler I om den smerte?
Gud har jo også förlorat et barn.
Mm. Gud har også mistet, ja. Sin dreng.
Mm.
Ja.
Jag skulle nästan vända på det och säga att i mitt liv i alla fall så jag behövde Gud så mycket då under den här perioden. Och, så att jag tänkte ibland, man tänker ju ibland att var finns Gud nu och alla de här stora frågorna som kommer. Men jag kände att jag har inte råd att liksom och släppa Gud eller att tänka att Gud inte skulle finnas där.
Du hade inte råd om till det. Vad menar du med det?
Nej, men Gud var så inblandad i hela vårt liv och det har ju att göra kanske med hur mitt liv har varit och hur vårt liv som familj har varit, men Gud var så inblandad eller intrasslad i allt det här, så skulle man plötsligt ta ut liksom tanken på Gud ur det, då skulle hela allt det här liksom falla ihop som ett korthus.
Men det gör det ju för någon när de mister deras barn.
Ja, det gör det också.
De mister ju tron på Gud och deras vrede vid ingen ändetag.
Ja. Och jag har full respekt för att det hände. Det kan hända. Men med samma tyngd vill jag säga att det hände inte i vårt liv. Nej. Alltså, Gud blev inte mindre viktig. Tron blev inte mindre viktig. Utan snarare, och det är det jag menar att jag inte hade råd att göra mig av med den. Tron blev snarare någonting som man märkte. Oj, var det så här stort att få, liksom när man faller, falla ner på en grund som är så stor som Gud. Mer så.
Alltså, det att det fall, den smärta vid att miste barnet är så stort som man liksom egentligen, tänker jag, får en fornemmelse af, hvor stor kærligheden er, og hvor stor Guds rum er. Mm. Og det faktisk er større end mig. Altså, smerten var større end mig. Det lyder så matematisk, når jeg siger det sådan, men det var en klar oplevelse af, at jamen, det var simpelthen større, altså smerten var større end mig. Den bor også et andet sted. Mm. Der er en anden, der også er med her. Men jeg kan godt forstå, at andre synes, det er helt umuligt, at
ja, det forstår jeg også.
Ja, at jeg ikke blev vred på Gud, og at han ikke havde, at han havde taget mit barn fra mig. Det var der nogen, der spurgte om, og det er du vel også blevet spurgt om. Bliver du ikke vred på Gud over, at han har taget dine sønner fra dig?
Mm. Jeg får det ofte den fråga, men om jeg forsøger at uttrykke det begribeligt, så at vårt liv föll också sönder. Liksom.
Mm.
Men det föll ner på någonting.
Ja.
Det var inte tomt och svart neråt bara. Mm. Utan det föll på någonting. Och jag hade en kort period när jag kan säga att jag var vred på Gud. Eller arg på Gud. Men mycket märkligt nog. Jag har ju lyssnat på dig när du talar om Johannes av korset. Så var det faktiskt upptäckten av Johannes av korset som för mig blev en vändpunkt. Och detta är ju nu, det är ju väldigt länge sedan. Carl Petter dog 2002.
Ja.
Och jag kan än minnas när jag låg på en madrass i hans golv och läste Johannes av korset. Och jag ska ärligen säga att jag förstod inte så hemskt mycket av vad jag läste. Men det tröstade mig och det gav någon slags, jag kände att Gud var med i matchen. Alltså, okej, om det kan vara så här och man kan hantera mörker på det här sättet, då kanske det här går att överleva.
Johannes av korset, han har spansk mystiker, mystiker
der levede 1500-tal.
For 500 år siden. Ja.
Og kort, han har jo stadig... kort i rocken, bare en, ja, halv, en halv munk, min, kan jeg sige.
Mindre end mig,
ja. Og en halv munk.
En halv munk, som han blev kaldt af Teresa Avila, som levede på samme tid. Og de tog de reformerede klosterordenen, som man skulle leve som nonner og munke, mere i overensstemmelse faktisk med Jesu liv, mere nøjsomt. Men det, som Johannes af Korset gjorde ved dig åbenbart, og så i hvert fald også for mig, altså det er, at han sætter, at han gør mørket smukt, og vi er jo ellers vant til at have opdraget til, både i troen faktisk, men også ellers, at vi skal skynde os ud af mørket. Mørket er slemt, mørket gør ondt, mørket er smerte, vi skal ud af mørket, mørket er ikke smukt. Men det er jo inde i mørket, døden også bor, så der bor jo også vores børn. Så det bliver, så da jeg kunne læse Johannes af Korset også, at der var smukt derinde, det trøster også enormt.
Og jeg ser også noget fint, altså jeg tror at det språk jeg hittade där var ju det jag saknade när jag var 18 år och den här olyckan hände. Det fanns ingen som talade den rösten där. Men då hade jag behövt det. Jag hade behövt någon som liksom bejakade svärtan och bejakade smärtan. Men det var ju väldigt mycket att det här, det kommer bli bättre och det blir snart bättre och det är värst den första tiden, och du vet.
Jo, och det har varit välment nog.
Ja, det var bara kärlek i det också, absolut.
Noget af det, som kan være svært ved kristendom, og som du også har nævnt lidt tidligere, det er det der med, det er sådan jagten på lyset. Altså, vi skal ud i lyset, vi skal følge lyset, Jesus vej, Jesus er lyset, det er hele tiden lys. Og da min søn dør, og sikkert også da dine søn dør, så er man jo ikke i lyset. Altså, det er mørkt, og det gør så ondt, så det er helvede på jord. Det er i hvert fald, det er det, jeg kalder det. Har I også kaldt det, at man, det er som at leve i helvede på jord og have mistet sit barn?
Nej, inte det. Inte exakt så. Du kanske är mer uttrycksfull eller tydlig än vad vi är. Men innebörden har ju varit ungefär det av vissa sträckor. Att det blir så tomt och man känner inte igen sig i världen. Och den här smärtan som aldrig vill liksom släppa en. Men det är ju intressant också att se att den där smärtan som man från början kämpar emot minut för minut, liksom, med tiden kämpar man kanske dag för dag mot den och den, man har ju kvar den resten av sitt liv, åtminstone har vi det, men den är inte lika stickande längre, lika vass längre, utan man inser, det går faktiskt att leva med detta. Och där vill jag ju också, mitt budskap när jag berättar om detta är ju inte bara att beskriva så att säga mörkret och hur mörkt det har varit, utan jag ser ju hoppet och ljuset också som min uppdragsgivare i någon mån. Men om det måste man alltid tala väldigt försiktigt, sparsmakat, därför att ett hopp som blir för kraftfullt, liksom, det blir ju inget hopp, utan det bara knäcker den på något sätt.
Det blir ett krav.
Ja, man måste få det liksom små liksom strimmor av ljus. Därför att det är alldeles för svart för att jag ska ta emot någon stor strålkastare. Och det där ställer ju stora krav på hur vi pratar om sorg till exempel, eller ensamhet. Och att vi är väldigt noggranna med att vi tänker oss att vi egentligen, vi kan aldrig säga till någon annan hur den människan ska reagera, utan kallelsen är snarare att finnas där och reagera tillsammans med den som sörjer.
Mycket av det som har hjälpt mig har varit samtidighet. Alltså både att ha ljus och mörker i sig på samma tid. Og det synes jeg har været svært at finde ord for, fordi så mange taler om bevægelse og vej og udvikling, og jeg egentlig taler om at prøve at have det hele hos sig på samme tid, altså samtidigheden. Mm. Har I talt om den også, Thomas? Altså både at være glad og ked af det, både at være glad for de to drenge, der lever, og den dreng, der er død hos mig. Mm. Og de.
Jeg har blandt beskrivet det som parallella vatten, liksom, ja. som de rinner igenom ens liv, och de rinner igenom hela ens liv. För om man skulle tala det mer utifrån liksom psykologiska termer av sorg, så tycker jag att de här olika faserna i sorgen, de håller jag snurrar runt i dem hela tiden. Jag har varit i alla
kaotiska faser.
Ja, hela tiden. Alltså. Yeah. Och man ibland är man tillbaka till faser som man trodde att man hade varit igenom färdigt. Och så. Det är väl kanske det som är att vara människa också, att det är liksom inte ett fyrstegsprogram och sen blir det bra, utan det händer ju någonting med för varje varv i alla fall.
Man är ju heller inte i faserna på samma tid.
Nej.
Det är inte enkelt.
Det har varit väldigt intressant hos oss att se att vi har nog samarbetat väldigt bra med vår sorg, tror jag, Lotta och jag. Att de perioder jag har haft det tungt, så har hon varit lite mer trygg och stått lite säkrare på jorden och tvärtom. Och det är ju ingenting man kan ta sig. Det är bara att tacka och ta emot liksom, om det är så. Och jag förstår att alla inte har det så heller.
Noget af det, som har været svært for min mand og jeg at tale om, det er opstandelsen. Mm. Det er nok den store forskel på mig og så mange af dem, som har været tæt på vores søn. At jeg er jo sikker på, at jeg møder ham igen. Ikke hvordan og ikke hvor, det ved jeg ingenting om. Men jeg er meget...
Hur kan du vara så säker på det?
Det ved jeg ikke, men det er jeg.
Jag med.
Er du også sikker på opstandelsen?
Ja, alltså säker är ett tråkigt ord.
Det för, tråkigt som ja, så kedeligt på dansk, men alligevel.
Ja, det är inget bra ord.
Alltså, det är inget gott ord, nej.
Nej, en fast övertygelse eller en stark vila i eller tro på är jag med på. Jag har väldigt svårt att se något annat perspektiv än att det finns en uppståndelse, att den är på riktigt. Och jag tror också att i den uppståndelsen ligger ett igenkännande, alltså att det ska vara urskiljbara människor som möts.
Alltså du kan se att det är dem du
möter. Jag ska se att det är du och inte någon annan som liknar dig. Alltså att det är någon slags personlighet som uppstår. Jag tycker att det finns starka stöd i Bibeln på att det är så.
Men vad konkret är det för dig?
Någonting som gör att alltså, även om kroppen kanske är något annat, om man talar i bibliska termer, så ska ju kroppen uppstå. Mm. Det är ju liksom inte andar som susar omkring i himlarymderna. Kroppen ska uppstå. Men det är ju, kroppen är ju förvandlad eller förhärligad eller någonting. Så, och jag kan tänka mig att man går ju vilse, man tänker vilken ålder är den döden när han uppstår? Alltså är det när vi skildes åt?
Är han blivit klippet eller?
Ja, ja, det är 1000 frågor. Men det finns någonting ändå som, jag tänker mycket på, det står någonstans i Bibeln att varje frö som sätts i jorden ska ju dör och ska uppstå. Och så står det att varje frö ska få sin egen gestalt, står det.
Varje frö ska få sitt eget uttryck.
Ja, precis. Sin egen skepnad, eller vad man ska säga.
Sin egen skepnad, ja.
Och just den här tanken på att Även om man är i ett mörkt rum med en människa som nästan inte säger någonting, så tycker jag att man kan känna i, liksom i någonstans andetagen vem det är som är där. För det är en människa som jag älskar väldigt mycket. Jag är alldeles övertygad om, inte säker, men alldeles övertygad om att vi kommer att få träffa våra två pojkar. Det tror jag. Och där, min tro blir nog naivare, barnsligare för varje år som går. Jag har problematiserat det mycket, mycket mer när jag var ung. Men nu är jag tillbaka i någon slags barnatro att vi ska ses igen.
Jag har aldrig kommit vidare än den barnetro. Men...
Gör aldrig det, är du snäll.
Nej, jag ska nog bli i den. Men det är stadigvæk otroligt utfordrande att ha den. För jag har ju också mitt huvud anno 2021 eller 2022, 2023. Mm. Hvor jag blir mött med samtal och diskussioner och riktigt många spørgsmål om det här. Det är ju något av det folk verkligen spør mig om. Tror du verkligen på uppståndelsen? Ja, det gör jag. Men när de så prøver att säga, hvordan ser han ut? Så det vet jag inte. Men det är inte något problem för mig, jag inte vet det. Och det i sig själv är provokerande för mig, att jag har det helt i orden med något som är helt ovisst.
Mm.
Vad tänker du?
Ja, men jag är med dig. Vi är på samma spår där helt. Jag har heller inga problem med det längre. Men man kanske ibland, jag vet inte om du någonsin har problematiserat det. Jag har gjort det i början. Men man kanske ibland behöver problematisera saker. Mm. För att man ska... Det sägs ju att människan går från naivitet till naivitet. Alltså att man kommer tillbaka ungefär till den punkt man var tidigt. Och det har nog hänt med mig, att jag har gått det här långa varvet och nu är jag tillbaka där det här känns enkelt i en god bemärkelse, i en vacker bemärkelse. Inte så att man bara blint säger att ja, men det tror jag på för det står i Bibeln, utan... Jag bär nog den tron väldigt djupt i mitt eget hjärta som en slags övertygelse om att det kommer bli så.
Der har min vej jo været anderledes, fordi jeg ikke er vokset op i med troen, og først egentlig jeg kom ind i den, da jeg var 46, der var jeg jo ikke rigtig et barn længere, selvom jeg ikke er så stor. Så det var voldsomt, men det er stadigvæk meget berørende for mig, at min søns død, jeg kan ikke sige, og det er mange spørger mig om det, nogen på en lidt ubehagelig måde, at det er godt, du er troende, for der, så må det være lettere at leve med din søns død.
Mm. Jeg tænker, at det skulle kunne låte som at, som at nogen skulle sige, at det her er vel dit sæt at herde ud.
Ja, at troen bliver et værktøj til at klare sorgen.
Mm.
Og jeg ved ikke altid, hvordan jeg skal svare dem, for jeg har jo ikke, altså jeg har jo ikke mistet et barn uden at have troen, så jeg kan jo ikke vide. Altså, jeg kan ikke sammenligne. Men jeg kan ikke se, at man kan miste et barn, og så få troen og få det bedre. Altså, jeg kan ikke... Forstår du, hvad jeg mener, Thomas? At det her med, at troen skulle gøre det lettere?
Nej, troen gør... Jeg ved ikke, om troen gør det lettere. Altså, at forlora et barn er at forlora et barn. Punkt. Slut. Mm. Liksom. Det er jo lika ondt for os alle. Men sen det här hoppet man bär då, tron på att det fortsätter. Det är klart att det gör någonting med ens liv. Det går inte att komma ifrån. Jag skulle ha svårt att tänka mig hur jag skulle hantera sorgen om jag inte fick tro på ett evigt liv. Men det är inte samma sak som att det är ett verktyg att ta till för att klara det. Utan det är bara någon slags krasst konstaterande. Nej, men det är så här. Ursäkta mig, men jag råkar tro på uppståndelsen. Och jag tror på kärleken. Jag tror på ett evigt liv. Och det är klart att i hela den bilden sitter ju också då de förluster som råkade bli våra. Och så varje gång jag säger det så vill man ju säga att jag vet ju att världen är full av människor som delar vår erfarenhet på något sätt av att förlora någon man hade väldigt nära. Men i det finns ingen konflikt för mig och inget fusk. Liksom att det här tog jag till för att det skulle gå lättare och härda ut.
Nej, jag har også svært ved at se rækkefølgen og sige, at man mister, og så bliver man troende for at klare det lettere. Fordi det at have den tro på en opstandelse er jo en tillidssag. Altså det kommer jo et sted fra, hvor det ikke er hovedet, der bestemmer. Altså man kan ligesom ikke overtale sig selv til det, tænker jeg. For det er jo man bliver jo nødt til bare at have blind tillid, for vi ved det jo ikke. Altså vi kan jo ikke, vi kan jo ikke vide det.
Og jeg har en känsla av at om man skulle bli troende for at klara av sorgen bättre, så skulle det inte hålla särskilt länge. Tron skulle blekna med tiden och sluta betyda någonting. Tron är ju ett möte. Det är ju en händelse. Alltså man har mött Gud i sitt liv. Och det mötet bär man ju sen med sig resten av sitt liv. Det går liksom inte att göra ogjort. Så det är två olika saker egentligen. Men de sitter ihop som allt krångligt i livet.
Ja, men det är svårt. När jag och vi ska till slut nu, det vet jag Thomas, men när jag går runt och tänker på min son och han är ju med mig hela tiden, så tänker jag någon gång att jag liksom är flyttad på någon måde ind i en anden verden af mennesker, som har mistet børn. Og jeg kan genkende andre, som har dybe sår. Og vi har jo ikke mødtes før, men det er jo nemt at tale med dig. Vi har jo ikke, altså...
Endeligen fik vi
træffet. Men denne her nøgenhed, man får af at have mistet noget, man elsker så højt som ens eget barn. Den her frygtløshed, fordi man kan jo ikke få det værre, end man har det. Så der er ligesom ikke mere at miste.
Nej.
Den gør jo på en eller anden måde også noget godt i verden. Den hælder jo mere åbenhed ud i verden.
Mm. Og man bliver mindre rädd, eller hur?
Ja.
For at man, det har redan hänt på något sätt. Man blir mindre rädd. Får jag berätta något gulligt för dig om det till slut? Alltså, vet du vad gulligt är?
Det är samma som roligt som betyder morsomt.
Sött.
Lite sött.
Ja. Ja. Men,
gulligt.
Ja. På tal om uppståndelsen så vi är ju ofta, vi har graven nära, vi bor ju på landsbygden vid en liten landsortskyrka, vi har graven så vi promenerar ner dit och är ju där ofta fortfarande. Våra pojkar ligger i samma, liksom delar grav. Och så... Ganska ofta så är det några av våra vänner som brukar säga att de vill följa med på deras födelsedagar när vi går till graven. Och så vi var där med några vänner, de hade två av sina barn med som var ganska små. Och så gick vi dit och vi la blommor och ja, vad gör man? Man stryker lite på den här kalla stenen och säger liksom grattis på födelsedagen och allt känns ju väldigt konstigt. Och när vi hade gjort alla de där ritualerna då sa ett av barnen med största självföljighet eller självklarhet: vi måste sjunga också.
Vi ska också sjunga.
Ja. Vad ska vi sjunga? Sa någon av oss.
Yeah.
Ja, må han leva.
Ja, yeah, alltså första sången.
Det är förlåt, hela evigheten i en mening.
Ja. Yeah. Ja, han må leve. Ja, han må leve i 100 år. Det er det, I synger. Åh, hvor er det fint. Hvor er det fint.
Det var så, på något sätt så, det avdramatiserade hela händelsen också lite grann. Att det är det vi önskar. Och tänk om det är så. Jag tror det.
Tack, Thomas Sjödin, för det du ville bruge tid till att tala med mig här till podcasten Berört. Jeg lægger link ud på min hjemmeside, www.charlotterøer.dk, til dine bøger. Mange af dem er oversat, og de skal, håber jeg, med glæde blive læst af rigtig mange. I hvert fald nogle bøger, der har betydet meget for mig. Så tak, Thomas.
Tak.
Fordi du var her, og tak til jer, der lyttede med.